Ska vi räkna ner till podden då? 5, 4, 3, 2, 1. Just joking. Zero.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. VIP-hyllan här i Mix Megapol. Framför mig har jag en panel med vidlyftiga visioner om livets, hur livets pussel ska läggas. Vi har Henrik Fexeus här.
Jajamän.
Mentalist.
Jure.
Välkommen.
Tack så mycket.
Josefin Crafoord.
Ja.
Hjärtligt välkommen. Vad sysslar du med?
Jag håller på att ratta här på små
skruvar. Så väldigt koncentrerad.
Nej, men jag vill bara höja volymen. Jag är ju typ hälften hörselskadad. Så att, nu hör jag.
Okej, hej.
Hej.
Och bredvid dig så har vi Kjell Eriksson.
Ja, här är jag.
Välkommen igen.
Också lite halv.
En stadig panel idag tycker jag. Ja, det behövs inga längre, så att säga.
Nej.
Nej, folk vet vilka vi är vid det här.
Nu kör vi! Vi vill lösa era problem, det är det vi vill.
Här i podden har vi ju en exklusiv inledning som du inte kan höra i radion. Och vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Närmare bestämt från Jossan Crafoord.
Ja.
Som är här tillsammans med Henrik Fexeus och Kjell Eriksson, ska jag säga.
Jajamän.
Jossan, berätta. Vad har hänt?
Jag får dra en liten bakgrund. Jag hade ett möte med en före detta chef till mig på en stor arbetsplats där jag har varit. Och vi hade ett superbra möte. Det här var kanske ett år sedan. Och hon säger till mig så här, och när vi liksom knyter ihop säcken, att om jag inte hör av mig snart så hör av dig igen. Okej, puss och kram, hej. Eller puss och kram, men ja, ni förstår.
Lite konstigt om hon hade sagt puss och kram.
Ja, fast hon är lite sån som faktiskt skulle kunna säga det. Och jag tycker att vi har ett ganska skönt G. Och framförallt på det här mötet hade vi det, vilket gav mig mycket pepp och så här. Så jag hörde i alla fall av mig till henne efter ett tag. Ett mejl där jag skrev lite mer så här kring vad jag har gjort och vad jag vill och vart jag ska.
Är det samma bransch?
Det är i den här radio- och tv-mediebranschen. Yep, den gamla branschen. Hur som helst får jag inget svar på det här mejlet. Så jag skickar efter ett tag ett mejl till. Jag frågar, jag vet inte om du inte har fått mitt mejl av någon anledning. Men hur som helst, here I go again, ungefär. Får inget svar på det heller.
Nej.
Och sen har jag skickat ett tredje mejl.
Okej. Okay. Har du ändrat tonen i de här olika mejlen?
Nej, och det är det jag vill komma till nu. För i det tredje mejlet valde jag ändå att vara trevlig. För jag tänker, den här personen, hon har jättemycket att göra. Hon är busy, busy, busy. Massa bollar i luften. Jag fattar om hon kanske, om saker faller mellan stolarna. Men nu är det ändå tredje mejlet. Och jag skriver tydligt att jag har ju mejlat dig. Jag förstår du har mycket att göra och så vidare. Men jag vill bara veta, har du fått det eller inte? Snälla, hör av dig liksom. Mm. Och så. Inget svar på det heller. Och nu undrar jag så här, för nu börjar jag ju bli frustrerad och irriterad. Och då finns det ju tre alternativ. Ska jag skriva ytterligare, alltså ett fjärde trevligt mejl? Eller ska jag, som min magkänsla känner, skriva ett ganska irriterat mejl och vara lite sur för att hon faktiskt inte svarar? Fast då är det ju ändå en person som jag vill ha en god relation till, eftersom jag kanske skulle vilja jobba i framtiden. Alternativ tre, inse att she don't care about me överhuvudtaget och bara fatta liksom vinken att så här, det här är, det är bara ett tecken för att jag ska sluta höra av mig.
Ska du blottlägga din ilska helt enkelt, eller din irritation inför henne?
Ja, vilket av de här tre ska man göra, vilket mår man bäst av och vilket framförallt var båda bäst för framtiden?
Första varningssignalen innan vi går in i analyserna. En människa som säger puss och kram alltså in person menar egentligen far åt helvete.
Nej, men
det är tvärtomleken, eller?
Det är någon slags tvärtomleken. Mm. De vill bli av med en känsla.
Fast vänta nu, nu vill jag också så här understryka. Det var typ ett år sedan vi hade det här mötet och jag minns inte om hon exakt sa puss och kram. Det, vad jag menade var att det var...
Jag går på vad du har sagt.
Nej, det var en good feeling. Alltså, hela mötet var superbra. Vi satt säkert i över en timme och... Jag liksom hopsade från mötet till tunnelbanan. Då förstår ni hur bra det är.
Ja. Men överentusiastiskt positiva människor så här, i ett slut av ett möte ska man... Ja.
Men jag
passar sig, förlåt.
Du kände signalen redan där.
Jag känner faktiskt signalen redan där. Nej, man har träffat såna. Vad säger
jag? Ja, nej, men det här vill jag verkligen, det här skulle jag kunna prata flera timmar om, för jag har det här problemet hela tiden eller mail, och jag är också dålig på att svara på mail ibland för jag hinner inte. Och jag har också upptäckt att då att folk använder ju vissa metoder mot mig när de inte får svar, allt ifrån så där lite vänligt så där, du såg väl förra mailen, och ibland så hittar de ju på själva. Jag tror att det mail jag skickade inte kom fram, därför skickar jag det igen. Mm. Och fattar man, men det kom ju fram, fast det kan man inte säga då.
Nej.
Men det här är faktiskt ett jättejobbigt dilemma med mejlen. Men jag tycker du ska börja ta reda på vad, det kan ju vara så att personen har dött eller någonting.
Nej, vet jag att så är inte fallet.
Det vet du.
Det har jag kollat upp.
Du vet om att hon är alive and well och inte har depression eller själv på sparken.
Ja, jag glömde faktiskt lägga till det. Jag har också vid ett tillfälle ringt.
Okay.
Och det var inget svar, eller?
Nej, hon var upptagen och jag fick prata med hennes, så att säga, assistent, som då skulle hälsa att jag hade hört av mig och att hon gärna skulle höra av sig. Vilket hon inte har gjort.
Okej.
Okay. Mm. Ja, det där låter ju inte så bra. Nämligen rådet var ju lite grann, man kan ju ringa.
Nej, men vad säger Fexeus?
Jo, men jag har en ganska tydlig inställning till det här. Men först behöver jag veta det här, eller jag vill veta två saker för att riktigt förstå det här. Det ena är, de här mejlen nu, du har skickat de här tre mejlen. Är det så att du har skickat dem utspridda, alltså var fjärde månad har du skickat ett mejl? Det har pågått liksom en seg.
Okay. Jag känner väl själv att jag var dum som inte skickat mejl ganska snart efter vårt möte. Jag tror det gick en hel sommar. Mm. Men sen skickade och sen skickade jag ett ungefär likadant och sen skickade jag ett kort.
Och min andra fråga, det som du skriver om i det här mejlet, är det någonting som är väldigt viktigt för dig att få svar på eller skulle du kunna överleva?
Nej, jag kan ju överleva, men jag gillar inte att leva i ovisshet.
Det förstår jag. Men jag ville bara veta hur viktigt det var att faktiskt få det här svaret. För så här, den här personen är en av två möjliga. Och inga av dem är bra för dig.
Oh.
Och till att börja med, det här, så är det nog med största sannolikhet så att det här handlar inte alls om dig. Aha. Utan det här handlar om att den här personen har, jag vill säga, fingrarna i sin egen navel. För den ena personlighetstypen är den här, som läser dina mejl, vill gärna svara på de mejlen, men har så himla mycket att göra och är så fruktansvärt ostrukturerad så att oj, det blir inte av, oj, jag borde svara. Och sådana där ser man ju överallt. Och de får man ju bara magsår av att jobba med, därför de kommittar sig och så glömmer de bort och det funkar liksom inte.
Oj då, är jag, ja.
Den andra typen som det här skulle kunna vara, det är de här snackarna som och jag hade nyligen var involverad i ett projekt där det fanns en projektledare som bara, ja, men det blir skitbra, toppen, ring mig. Ja, men vänta nu, om du säger att det blir bra, kan vi sätta oss och göra en tidsplan? Nej, men det blir lugnt, det blir bra, ring
där
mig.
Där har du puss och kramarna.
Ja, men kanske. Och jag till och med säger, men du, jag förstår på dig om du egentligen inte klarar av att göra det här. Du kanske ska skriva, nej, det blir lugnt, men vi tar det sen. De här människorna som bara inte klarar av att säga att vi kan inte göra det här nu, jag kan inte göra det här, vi kan inte göra det här, utan försöker förhala det genom bara, men vi hör sen, det blir toppen, hej, tjena. Så att jag tror att den här personen är någon av de två och inga av dem är någon som du skulle få sköna känslor i magen av att jobba med. Ni kan umgås privat, men ja, jag vill hissa varningsflagg för det här.
Det du säger är att skit den här personen. Det
ja,
du säger.
Ja, om du kan, gå vidare, släpp.
Får man ingen svar,
det hade varit kul. Det hade varit kul om det blev av, det blev inte.
Men shit, jag måste ju verkligen gå in och svara på alla mejl nu, känner jag. För annars kommer folk skita i mig. Ja. Jag har ju massa mejl jag inte hunnit svara på.
Du är den personen.
Jag är båda de här personerna.
Men det är inte Kjell jag mejlat, jag vill bara säga det.
Du är lite den kolla. Första personen.
Jag har ju några konflikter här så du inte kunde säga det här. Men.
Nej, jag var på en föreläsning och så skulle jag använda min iPad och slänga upp via projektorn. Och det blev så här sus i publiken. Och då stod det ju så här, hur många obesvarade mejl jag hade. Du vet, den lyser ju den här lilla... Den
hur många var det?
Ja, det var ju flera hundra.
Ja.
Och då blir folk väldigt oroliga liksom. Mm.
Men i det här specifika fallet så har du någonstans fått ett svar. Det känns som att du känns som ska skita den här personen.
I alla fall från Fexen. Jag vet inte vad Kjell tycker.
Nej, inte jag heller riktigt.
Mitt
bästa är det här situationen är för att det här med mejl är inget bra för folk sitter alltid. Jag har varit med mycket att man får ett mejl och så läser jag det och så känner jag så här, gud, jag hinner inte svara på det. Jag svarar på det imorgon, klockan kanske är 5. 5:05 så ringer telefonen. Hej, har du läst mejlet? För fast folk är så jäkla ättriga ibland.
Fast jag blir så jävla irriterad. För det är faktiskt jag. Det är jag, Josefin Crawford, som har mejlat den här personen.
Ja, det är sant.
Och hon bara skiter mig. Jag
håller med dig helt
och
hållet. Det är förolämpigt. Ja, det är ofet förolämpigt.
Hallå, den här människan känner till mig. Vi har mötts. Vi har till och med jobbat ihop. tajt, eller inte så tajt,
men ganska tajt.
Vi har inte pussats och kramats.
Men hon har sagt det fysiskt till dig.
Men jag känner liksom att, vadå, på gränsen till att faktiskt bara klampa upp där på kontoret med förskärare. Alltså.
Jag tycker inte du ska ta det som en förolämpning till dig. Det här är med att den här personen bara tänker på sig själv och försöker få
ordning. Men sådana människor måste få höra hur de beter sig.
Absolut.
Och jag tror att Jossan är en bra budbärerska för den här informationen.
Tycker du att jag ska konfrontera?
Jag tycker definitivt.
När jag sa det där om förskärare så skojar jag bara såklart.
Definitivt du ska vara, precis, visa var du står i detta. Var ligger din moral? Jag tycker du ska skriva i brevet, det femte brevet då. Nu är det så här, jag har skrivit 4 brev. Jag tycker det är fruktansvärt dålig stil. Jag vet inte om tjänsten är aktuell. Jag orkar inte ens ta reda på ifall den är det. Jag tycker som du har betett det heter det. Jag tycker inte om det är oprofessionellt, bla bla. Rakt upp och ner. Mm. Vad är du rädd för? Att vara bitter? Du är ju bitter.
Precis!
Det är liksom bara så här. Hon kommer känna sig skitdum. Mm. För hon kommer tycka exakt samma sak. Om en människa inte svarar dig på 4 mejl.
Ja, för jag skiter ju någonstans i vad hon har för issues som gör att hon inte svarar. Jag tycker så här, 4 mejl.
Visa var du står någonstans. Så, kan du inte liksom så här börja... tänker inte jag. Så här jobbar inte jag. Jag tycker det är skit. Jag vill inte jobba med sådana som är sådär.
Jag antar att det är någon stor organisation det här, som du sa. Mm. Kolla, de har en fax. Faxa.
Fax.
Ja, varför ta inte? Ditt puss och kram och ge det till någon annan, kan du säga.
Det gör jag.
Ja,
shut it off your ass.
Exakt. Ja. Hörrni, nu så fortsätter dilemma som vanligt. Hejsan dilemma-panelen, jag heter Petra. Jag fick barn i augusti. På grund av en svår graviditet så har jag varit sjukskriven sedan april. Jag ammar inte, så jag har gått tillbaka till att jobba 35%. Jag jobbar inom äldrevården och saknar mitt jobb och mina gamlingar. Men både min mamma och min bror är på mig och tjatar om att jag ska vara hemma med mitt barn på heltid. De menar att barn är bara små en sån kort tid och att det går så fort allting. Men jag vill ju gärna jobba. De får mig att känna mig som en dålig mamma. Borde jag sluta jobba och vara mammaledig på heltid? Undrar Petra. Vad säger Jossan?
Nej, om du inte måste det så finns det ingen anledning. Det kanske finns en pappa med i bilden som kan ta hand om ungen. Och hon älskar sitt jobb och jag menar, nej, jag tycker verkligen att hon ska jobba. Och så där små barn, de är inte så himla roliga. Och de minns ju inte ens. Nej, men de minns ju inte ens.
Mm. Den de har här så perioden. Dåligt minne, vilka jävla ungjävlar.
Nej, men det är faktiskt någonting man kan tänka. Det är klart att man ska ta hand om sina barn. Det är inte
men kan
det
de inte
jag
bli
säger,
traumatiserade då?
Nej, vadå? Om de är med pappa istället för mamma?
Nej, men det vet vi inte om pappa är i bilden.
Men då är det, nej, men, det tar ju 18 år innan de blir det.
Så kolla, det, hon kommer ju inte lägga ungen i rännstenen och gå till jobbet. Liksom, utan det kommer ju finnas någon som tar hand om barnet där. Annars, hade hon inte haft något alternativ så hade hon inte hört av sig. Och jag tycker det är självklart att hon ska jobba för... En glad mamma ger ett glatt barn. Så är det med det.
Du tog orden och mun på mig. Vad säger Fixeus?
Ja, nej, men jag tycker väl inte att det finns något rätt och fel i det här. Det jag kan vill hissa en liten så här varningsflagg för det är eftersom hon jobbar inom vården, inom äldrevården, så kan man ju föreställa sig att det kanske blir, eller att det finns möjlighet till att det blir mycket övertid och det är ganska tung arbetsbelastning, att det kanske inte är en så glad mamma. Och sånt måste hon ju vara väldigt försiktig med då. Att hon inte jobbar för mycket och att hon inte tar med sig, om det nu är tungt på jobbet, att hon inte tar med sig det hem. Nu låter det inte riktigt kanske som att det är fara på taket, för hon säger till mig att hon saknar sitt jobb. Men... Det viktiga är ju, så här, även små barn, Josefin, även om de inte kommer ihåg, så behöver de ju fortfarande knyta an till sina föräldrar. Så att hon måste ju naturligtvis ge sitt barn tid.
Det kommer hon ju göra.
Det är det viktiga. Och om hon känner att hon kan kombinera det med att jobba, så tycker jag att kör.
Det finns ju en gräns där. Var går gränsen, Kjell Eriksson?
Gränsen? Nej, jag har bestämt mig istället.
Ja, du har bestämt.
Ja, jag har bestämt.
Berätta.
Mig. Nej, jag sitter här verkligen och det växer inom mig. Det är det här med när folk lägger värderingar på... Som hon skriver, du är en dålig mamma.
Mm.
Vad är de för människor att säga det? Mm. Och det blir jag förbannad på.
Jag kokade
av ilska häromdagen. Mm. Jag åkte skridskor, det skulle premiäråka inför säsongen. Mm. Och så åker jag, så kommer en pappa, en sån där Södermalms pappa med lite skägg, du vet. Mm. Och stoppar mig och säger, hallå där! Och jag bara, vad är det? Han bara, du hotar barnen!
Hotar
barnen?
Va?
Ja, han tyckte att min åkstil hotade barn. Så han tänkte att jag inte fick åka där.
Har du någon sån här pedostil?
Nej, jag vet inte, hur jag åker. Nej.
Hur är din åkstil?
Nej, så sa han, du har klubban, och då menar han alltså klubba, inte den klubban man inte framme. Men, nej, men jag höll i en hockeyklubba, och då menar han att om man håller i en hockeyklubba så är man hotfull. Då är man som NHL.
Okay.
Jag blir tokig, vet du. Jag blir tokig att känna...
Slog
att
du honom hockeyklubban? Eller?
Jag var nära, kan jag säga. Jag kände, nu är det farligt. Jag får inte ställa till med någonting här nu.
Nej, för då får han ju rätt.
Ja, då får han ju rätt. Men jag blev lite arg, så jag blev nog lite hotfull till slut. Då. Mm. Men,
Södermalms pappor, de kommer efter de här pusikalmänniskorna.
Nej, men förstås, att jag menar, det, jag börjar känna så i livet att det här med värdering, så att när folk säger, du är en dålig mamma, jag tycker det är hemskt.
Men innan du är för upprörd, så kan jag säga, de har inte sagt det till henne, att hon är en dålig mamma.
Nej, men hon upplever
ju det. Hon får att känna sig som hon är dålig. Det är hennes eget samvete. Så att de har inte sagt det, så vi ska hålla oss till fakta bara.
Då är ju hennes mamma en dålig mamma, om hon får sig att känna som dålig. Ja, fast, om du förstår vad jag menar.
Ja. Jag tror det är väldigt vanligt bland mammor överlag. Det är liksom inte så att om en pappa skulle säga när bebis var liten att ja, nej, men jag jobbar lite extra, jag jobbar halvtid eller heltid. Det är ingen som höjer på ögonbrynen ens en gång. Men när det är mamma så är det oj, 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 knyta an till barn. Grejen är, jag till exempel med mitt andra barn, då delade vi verkligen 50-50 exakt på föräldraledigheten. Och jag tycker att det var så bra, för att dels som mamma så kan man bli väldigt så här överbeskyddande med sin unge. Och det var ganska nyttigt för mig att lämna ifrån mig honom till sin pappa, och de byggde sin relation. Jag hade ju redan gjort det ett halvår innan då, men
Amningen då?
Ja, men den var slut. Alltså, okay. Jag tog liksom första halvåret och sen tog han andra. Så att jag tycker det är också bra av den anledningen. Och det är också bra för små barn att vänja sig och vara vid andra människor.
Men hon ska ju ta med babyn till jobbet här.
Nej, men
de gamlingarna kommer bli jätteglada.
Nej,
jo,
nej,
de är hotfulla.
Men det är ju det här med amningen som är grejen. Ja, och
du säger att de har hockeyklubbar här uppe.
Ja, de har hockeyklubbar på ålderdomshemmen nu.
Hörru, nej, ska man sluta jobba, ja eller nej?
Nej.
Nej. Nej, jag vet vad du tycker, Jossa. Ja. Nej, jag jobbar mer, tycker Jossa.
Skit i ungen.
Vad säger Jossa?
Nej, men jag tycker det är klart, hon får ju, jag tycker ju om Henriks råd här också, att det får inte gå till överdrift, så att hon bara glömmer bort det. Men det tror jag inte.
Men en glad mamma är en bra mamma.
Ja. Bra. Ja, men jag vet, hon vet ju inte vad ungen kan ju bli, diktator. Kanske inte att satsa på en unge. Jag har ingen aning.
Kjell, lugn.
Tack.
Jag ska vara lugn.
Kjell, tack.
Tack.
Hej Dilemma-panelen, heter Allan. Jag har ett problem. Jag har börjat kåtlova saker. När jag och min tjej sätter igång med förspel så har jag börjat lova henne en massa grejer. Det började som en grej jag sa för att få henne sugen när hon var lite nere. Då lovade jag att köpa ett armband till henne. Men jag har börjat kåtlova saker mer och mer. Jag har upptäckt att jag själv går igång på att lova henne guld och gröna skogar när vi är i sängen. Det fungerar ungefär som dirty talk för mig, och jag slänger ur mig allt möjligt. Nu råkade jag vräka ur mig en New York-resa senast vi hade sex. Men när jag försöker komma undan och förklara att det bara var något jag sa i stundens hetta, ja, då blir hon tvär och tjatar om att jag faktiskt har lovat henne. Jag är inte gjord av pengar, men jag kan ju inte hjälpa det. Måste jag bränna mina besparingar på en New York-resa nu, alla? Ja, smakar det så kostar det. Vad säger Fexius?
Ja, men det är ju... Okej, som jag brukar säga, två grejer i det här. För det första... Han sa, det började med att han lovade henne ett armband, för hon var inte så sugen. Så då får få henne mer sugen, lovar han ett armband. Det brukar ju kallas för prostitution annars. Men det är det ena.
Den största prostitutionen pågår hemmet, var det inte så?
Jo. Ja.
Eller var något annat?
Men just att han går igång på det. Jag försöker sätta mig in. Han bara, åh älskling. Åh, en New York-resa, vad säger du? Att han ska känna det, gör det härligt för honom. Ja. Det är jätteroligt. Men han måste förklara för henne att så här, lyssna inte på någonting av det jag säger när vi är i sängen. Det är bara min grej. Men nu har han sagt det med New York-resan, och han har uppenbarligen inte förklarat för henne hur hans kortlöften funkar. Så jag tycker, pynta upp för den här New York-resan. Ni kommer ha jättekul, men berätta också väldigt snabbt för henne att ingenting av det jag säger här räknas. Det är bara dumheter.
Fast om man säger jag älskar dig, så borde man väl ändå... Eller, är det off the charts det också?
Nej, men alltså, risken är att han lovar någonting som sårar. Att han lovar henne att de ska gifta sig till exempel. Alltså någonting som kan såra på riktigt om det inte uppfylls. Så att han behöver nog come clean med att det här är hans dirty talk.
Fast Jossan, har du gjort så här?
Nej, det har jag nog inte gjort. Däremot har jag stött på killar som har hållit på och lovat.
För att de ska få komma till eller under tiden?
Ja, det kan vara lite innan, det kan vara lite efter, det kan vara lite under. Och det är liksom en speciell sorts snubbar, tror jag, som har det där. Att de säger, vi ska göra det en vacker dag, vi ska åka dit. Vi ska...
Under tiden?
Faktiskt inte under tiden direkt. Utan ofta precis runt omkring själva...
Kan vi inte hyra cyklar i Brooklyn och så cykla? Det blir väldigt detaljerat. Ska vi knulla eller ska vi på sightseeing?
Exakt, det hade faktiskt nästan varit lite konstigt.
Ja, verkligen.
Ja. Men det är klart, jag kan ju någonstans förstå så här, älskling, jag har tänkt på en grej, jag vill ge dig det här. Och så bara, nej men gud, vill du det? Ja, det vill jag. Och så blir man lite så här, och så går det igång. Så jag kan fatta grejen. Men jag tycker också att han måste stå sitt kast nu vad det gäller New York-resan. Han har faktiskt lovat, men han måste också markera från och med nu att allt det här som sägs...
Det var en one-timer.
Precis.
Men det är precis det Henrik Viseo sa. Du copy-paste.
Ja, jag hade lika gärna kunnat säga så.
ni ser inte faran i det här.
Det här för att om han
åker, men om han åker till New York så kommer han ju bli kåt när han väl kommer till New York. För att då är de i New York. Nu är vi i New York, älskling.
Nej, då kommer han lova att de ska åka tillbaka.
Då kommer han prata om Sverige. Tänk lägenheten. Ska vi köpa en ny...
En ny lägenhet. Vi ska åka till Tokyo. Och sen ska vi åka till Hawaii.
Om en vecka ska vi åka hem.
Nej, men han kommer ju, det är en ond spiral.
Arlanda Express, säg det igen. Ja.
Nej, men han kommer ju bara lova ännu mer, så att jag tror han nästan måste söka hjälp här alltså. Om han nu har terapi.
Varför gör han det här?
Men jo,
jag kan
tala om vad det är. Det är flera saker. Jag tror att i hans hjärna är det nog att det är lite härligt att måla upp den här fantasibilden av deras liv. När alla hormoner liksom ändå sprutar i kroppen. Men vad det också är att det faktiskt är ett maktmissbruk, eller ett maktspel. För det är det ju, han kontrollerar ju henne. Och hennes vilja genom de här löftena. Och känner sig förmodligen...
Det är så långt ifrån prostitution som du sa.
Nej, men jag tror att han känner sig ganska liksom... När man har sex, som man i alla fall, jag har bara haft det som man, så kan man lätt hamna i en position där man känner sig lite maktfullkomlig. Så att du är i en situation som du kontrollerar liksom, med en annan människa som du kanske kontrollerar. Och det här är ytterligare ett sätt att göra det på. Så det är liksom den svarta sidan av det här han faktiskt gör. Och därför så bör han kanske fundera lite på vad det här egentligen är. Det är nog lite mer än bara dirty talk. Och om det är så att han behöver få det här
makten... En slags härskarteknik.
Ja, men... Vänta, jag säger inte att det är dåligt. Men om han behöver göra den här härskargrejen så kanske han kan hitta ett sätt att göra på som inte kostar lika mycket pengar.
Vi ska till Ullared! Ska vi?
Men det kan ju vara någonting de gör så sinsemellan också, som ett spel. Så att det kan jag också förstå att man kan vara med på, så att säga, som tjej, utan att det ska vara någon slags maktmissbruk.
Ja, precis, men nyckeln är så att om du nu går om på den förra så... Låt det inte kosta.
Nej.
Låt det vara en zon där det liksom, det här betyder ingenting.
Okay. Precis.
Tack.
Och åk till New York.
Ja, som en one.
Gör det, men var lite det försiktig där alltså.
Och hur cyklar i Brooklyn, det är trevligt.
Ja, det är billigt också.
Här är ett brev från Abdi. Hejsan, jag bor tillsammans med en kompis som har en hund. Jag gillar hans hund. Och det har inte varit något problem hittills. Men senaste helgen så tuggade hunden sönder mina hörlurar. Det var ett par dyra hörlurar som kostade över 2000 kronor. Jag hade glömt min dörr öppen och hunden kunde springa in i mitt rum efter att jag lämnat lägenheten. Jag förväntade mig att min rumskompis skulle hålla koll på sin hund, vilket han inte gjorde. Jag har föreslagit att vi ska dela på kostnaderna för ett par nya hörlurar, men min kompis tycker att det är mitt fel helt och hållet. Han menar att det var mitt ansvar att inte lämna värdefulla saker framme när hunden är lös och jag glömde stänga min dörr. Ska jag stå på mig och riskera att det blir dålig stämning mellan mig och min rumskompis, eller ska jag ge med mig och betala för ett par nya hörlurar själv, undrar Abdi. Ja, Fexeus. Det här gör dig upprörd.
Ja, det gör mig upprörd, därför att det är inte första gången jag... Ja, men inte med hörlurar. Men just det här, hundägare som tycker att det är ens eget fel när deras hundar ställer till det, för man får väl hålla lite koll. Jag har ett exempel med lite mjukare väldigt nära mig. Min pappa har en hund som aldrig växt ut. Det är en, vad heter den? Lagott heter den, va? Lagamott. Så den är ganska stor nu.
Lagotto.
Ja, det är något annat.
Lagotto.
Fagott.
Hur som helst.
Det är en ganska stor hund. Och den växte aldrig ur varpstadiet. Så den är så här, om du ställer ner en väska och det finns någonting mjukt i den där väskan, det kan vara kläder eller ett barns nalle eller någonting, så kommer den och hugger det där och ofta biter sönder det. Och så då har man fått lära sig sådär, att man kommer hem till sin pappa eller de kommer hem med hunden till oss, så måste liksom inget mjukt få finnas så att hunden kan nå det, och är det i väskan måste det stängas. Och då har vi liksom gått med på det, okej, vi försöker hålla det. Men när den där gicken ändå får tag på någonting, kommer dragarna som är min femåringsnalle liksom att regla över den, då är det plötsligt vårt fel.
Vad ska man göra? Hur ska man straffa hunden?
Jag är så förbannad. Nej.
Hur ska man straffa hunden?
Man straffar inte hunden, man straffar ägarna.
Okay.
Och i det här fallet, alltså, ut med den här rumskamraten, vad är det för jävla sätt rent ut sagt?
Ja, okay.
Det är klart, jag tycker han var storsint som sa att vi kan betala hälften var. Jag tycker hundägaren ska betala allt och därmed basta.
Okej. Okay. Fexeus, så han svettas.
Ja, men djurägare
är sällan arg.
Josef, en katt, vad säger du? Har ju varit djurägare.
Jag är djurägare, nu är det en katt som jag har, en liten vildbatting där hemma.
Som ser helt psykotisk ut på Instagram för övrigt.
Okay.
Och som käkar hörlurar.
Tala inte om för mig att du lägger ut bilder på din kattjävel på Instagram.
Självklart! Men fan, tala inte om för mig att du inte ens kollar Instagram. Alltså, du måste, det är dåligt, Anders. Lägg upp fina bilder på dig också.
Fortsätt.
Jag vill bara säga det, att jag håller med Fixeus. Jag tycker verkligen, folk som inte har pli på sina djur och hundar som biter sönder saker, jag har varit med om det flera gånger att saker, bland annat en jättefin sidenpyjamas en gång när jag var liten. Jag var helt förstörd, jätteknäckt. Då var i och för sig ägarna så pass schyssta så att de skaffade en ny då. Inte en ny hund, tyvärr, utan en ny pyjamas. Sen så hade ett ex och jag, vi hade hans gamla hund som bara, så fort man vänder ryggen till så bet den sönder något. Som
var det inga koll vad det kostar heller?
Nej.
Hundarna. Det är
men jag blir så sur på ägarna, för det är just den där grejen att man, och lite, jag måste ta upp min mamma nu igen, hon födde ju upp hundar. Ibland kan hon vara lite så också, att man kommer till henne, ska äta middag, klätt på sig fina kläder, och så kommer det liksom 15 greyhounds springandes med leriga tassar och hoppar upp på en, och då är liksom
det är ju farligt.
Ja, men så
jag
är
det här väpnad med att, vad säger du?
Ja, precis tvärtom. Nej, jag skojar. Nej, men jag tror vi är eniga här faktiskt. Det är klart att när hörlurarna måste ju hundägaren betala, jag tycker det.
Men hur talar man med
hundägaren? Ja, talar man med hundägaren? Ja, man grymtar.
Nej, men man säger så här, du äger ett djur, du har ansvar för vad ditt djur gör. När det sker skadegörelse så är det du som betalar det. Och förstår du inte det så kan inte du och jag bo ihop.
Okej, men nu har de ändå accepterat hunden, de bor ihop, han vet att han har en hund.
Jag tycker det var väldigt schysst det här med hälften.
Det var otroligt generöst.
Och samtidigt så här, han gillar ju hunden och bor ihop, han vet om hunden och hunden kanske har de här problemen och så vidare. Så jag tycker det här med 50-50, det är faktiskt en riktigt fair deal.
Ska man inte ge hunden en reprimand då, Kjell?
Ja, och det tycker jag. Man...
I stundens hetta, om man hade sett det. Tyvärr är vissa hundar ögonkännare. De gör det så fort man inte är hemma eller inte ser.
Producenten är livrädd här nu. Vi vet att när vi pratar hundar och hundägare så blir det ett jävla liv där ute. Ja, hundar är fina människor.
Men när jag var liten så hade vår hund, när jag växte upp, käka allt. Teddy, han käka allt, verkligen allting. Och till och med en gång när jag var ute, så när han skulle bajsa, så började han skrika lite grann, för det sved till lite i ändan på honom. Och så var det någon som också kom och skulle vakta och se om jag skulle plocka upp efter honom. Och det gjorde jag faktiskt, för ut ur ärslet på honom kom en hundring.
På riktigt,
han hade käkat pengar någonstans ifrån, hemifrån. Och han sket ut det.
Alltså en hundring, en bitring. Alltså en hundring.
En
hundring.
Det kom ut en sedel.
Att den hållit sig så länge, det är bra.
Den låg ihoprullad och kom ut i ändtarmen.
Hade ni tränat Teddy till det här?
Nej, men jag tänkte så här, det här är vilken hund alltså.
Gick så hem och sköljde av den och stoppade in i plånboken eller?
Fika på en gång.
Ska vi gå vidare här? Nej, jag gick och handlade någonting fint för den.
Ja, snåle Kjell kan ju inte bara säga en hundring en blaffa och låta den vara.
Eller? Jag brukar tänka på det när man får en sedel i handen, att den här kan ha varit var som helst. För så är det. Att, men den klarade faktiskt, den, på riktigt, den kom ut så, och så gnällde han lite. Så kom det ut.
Men vi kan i alla fall säga så här, att hundägaren ska ha koll på sin hund.
Ja.
Tack.
Hörlurna kanske kommer ut. Kan ju vara så. Man skiter ut dem.
Hej Dilemma-panelen, jag heter Jessica. Jag har alltid tränat mycket och varit i fin form. Nu har jag varit skadad under en längre tid och inte haft möjlighet att träna, vilket har gjort att jag har gått upp lite grann i vikt, nästan 10 kilo. Jag trivs inte i min kropp och kan inte bärga mig för att börja träna igen. Problemet är att min kille verkar tycka tvärtom. Han har aldrig gett mig så mycket komplimanger för hur jag ser ut och han har aldrig varit så intresserad av mig och min kropp som han är just nu. Vi har fantastisk sex.
Härligt.
Jag älskar sättet han ser på mig just nu, men gillar inte min egen spegelbild. Nu är jag snart rehabiliterad från min skada och undrar hur jag ska göra. Borde jag träna så att jag är nöjd med min kropp eller ska jag försöka behålla lite hull för min killes skull? Det där rimmar också. Ja. Vad ska jag ska göra? Jossan.
Det var som ett julrim.
Ja, det var verkligen.
Jag tänker så här. Hon, alltså sex i sig kan ju vara en sorts träningsform.
Mm.
Och i och med att han går igång och säkert vill ha lite mer sex så kan ju hon hoppa på tåget och ha det. Och då kommer ju hon förmodligen bli lite tajtare i kroppen.
Men det är som att såga av den gren man sitter på.
Ja, lite så.
Undergången.
Ja, fast
om de inte käkar under tiden.
Han kanske inte riktigt märker något. Jag kan förstå.
Alltså, jag vet inte, finns det någon som blivit smal av sex?
Nej.
Jag är lite tveksam till det.
Ja, men du är ju smal redan. Ja. Det spelar ingen roll.
Ja, men Josefin har väl haft sex någon gång.
Då så.
Ja.
Nej, men jag var först orolig för den här grejen. För jag hade en kompis som blev ihop med en väldigt snygg kille. Och hon var orolig för att någon annan skulle haffa honom just för att han var så läcker och härlig och lite flörtig och så. Så hon började göda honom. Och bara, åh, jag
älskar. Till honom lite
grann. Ja, bara gav honom massa gottis, matis. Gud, jag låter som Kjell. Ja, hur som helst så gick han upp. Han gick upp i vikt ganska mycket. Och kanske inte. Ja, vissa tycker väl kanske att han såg jättefin ut i alla fall. Men han blev ganska rejält rund. Och då kände hon sig trygg. Mm-hmm. Så jag tänker om det var något sånt först. Men det var det ju inte.
Nej, det var det inte. Och den här, alltså, den här killen måste ju vara hot, Willeborg, för alla tjejer som hör det här brevet. Nej, som bara känner att shit, du kan skita i hur
det.
Man kan
bara skönt.
Äta glass, Ben & Jerry's cheesecake och få mycket sex samtidigt. Och killen bara älskar det.
Men vadå, mycket sex och mycket mat? Det borde ju funka.
Ja, och samtidigt också kanske. Mm. Men det finns en konflikt, ska jag ligga? Eller ska jag äta?
Nej, men sant, under tiden.
Jo, men jag kan förstå hennes kille därför att om det var så att hon tränade ganska hårt så var hon, alltså är man ganska hårt tränad då jag kan tänka mig att nu har hon har kanske till och med fått lite mer kurvor liksom. Hon börjar se lite mer kvinnlig ut när hon inte är så hårt tränad. Det är det han går igång på. Så det behöver inte alls vara så att hon är överviktig eller ens mullig eller någonting som vi var inne på tidigare, utan hon börjar se i hans ögon kanske lite mer normal ut. Om det nu, jag vill inte ens använda ordet normalt, men ni förstår vad jag menar.
Mm.
Men det är inte vad hon accepterar eller tycker är trevligt. Och problemet här är ju att det känns, jag tycker det känns konstigt att hon ska behöva känna, jag tycker inte om hur jag ser ut, men ska jag behålla det här för att han tycker om det och jag får mer sex. Och där
för är det
tvärtom
så blir man ju helt plötsligt upprörd att hon ska gå ner i vikt bara för att han gillar det.
Ja, liksom. Precis.
Men nu är det tvärtom, men egentligen samma princip.
Ja, precis, det är det jag är ute efter.
Och hon ska ju trivas i sin kropp.
Jag tror inte att hon kommer bli lycklig i sin relation om hon mår dåligt över hur hon ser ut för hans skull. Så att, men frågan är om det går att hitta någon medelvägar, om hon kanske inte behöva träna upp sig lika hårt som förut, om hon nu var väldigt hårt tränad till exempel. Jag vet inte.
Men han kan bli tjock.
Okay, han kan väl tänka sig att han vill vara snäll mot sin tjej, mot Jessica. Ja. Och så att du, om du gillar cheesecake så ät.
Ja, men som man säger, han har aldrig tittat på mig som han gör nu. Ska jag,
så det är ju, eller så har han planer själv på att bli tjock.
Han vill fösa fram henne först.
Ja, just det, först liksom. Ja. För det är, ibland brukar jag tänka så att det enda sättet att bli smal är det att göda andra. Det är lättare liksom, än att banta själv.
Titta på.
Ja, men
man äter
folk.
Lite grann, man trycker, andra äter också.
Ja, så trycker man i folk andra, så alla andra blir tjocka, då blir man själv smal i relation till dem. Ja, det är så jag tänker. Det är den bästa bantningsmetoden faktiskt. Nej, men jag skulle drömma om att folk kunde säga till mig, men käka på, gud vad härligt att bli tjock. Mm. Så det, ur den aspekten så tycker jag, men här är ju en poäng faktiskt, för att det finns inget värre när andra säger hur man ska vara, oavsett om man ska vara smal eller tjock. Mm. Det är alltid jobbigt när andra ska lägga sig i ens utseende faktiskt. Så att det rätta vägen är att hon själv ska känna hur hon vill ha det.
Just det.
Det är faktiskt
det. Oavsett om det är tjockare eller om det är smalare så är det Jessica själv som ska vara nöjd med sin kropp.
Det är faktiskt det viktigaste. Så hon ska fråga sig själv, hur vill jag vara? Och så ska hon vara den Jessica.
Men sen kan hon också välja kanske mellan bra sex eller medioker sex.
Ja, och det finns en annan poäng här också. Det är det att hur hennes pojkvän upplever henne kommer jag avspegla sig i relationen och också på hur hon mår. Så att det är det är inte så att det är bara, men om jag mår bra, då är allting bra. Utan hon måste ju ta in honom i beräkningen någonstans. Mm.
Mm. Hon kan ju bara jojo, alltså man kan jojobanta.
Men Josefin brukar ju säga att man måste ställa upp för sin partner.
Jag tycker man ska ställa upp för sin partner.
Och bli tjock då, eller?
Ja, men alltså, jag förstår ju honom lite.
Gå upp 20 kilo för din partner skulle.
Men jag tycker alltså, lite tjockt kan vara härligt även på män, tycker jag. Jag har lite svårt för så här pinnigt och framförallt alldeles för hårt tränat, så jag förstår honom här. Jag fattar, helt plötsligt har hon fått lite booty och det är lite att ta lite köttiga lår.
Hon är lite mer avslappnad i kroppen.
Alltså jag förstår att han liksom fan vad härlig hon blev. Så att det är klart.
Men det saftar ju mer. Gör det.
Nej, men hon den här är svår.
Några kilo gör inte så mycket, men det viktigaste är...
Jag sa bara att det saftar mer.
Ja, jag vet. Okay. Alltså, jag fattar inte vad du snackar om.
Men det blir ju lite svettigare och saftigare. Lite härligare.
Ja, det låter bara så äckligt när du sa det.
Men
saft, alla tycker du om saft.
Nu vill jag att hon ska träna bort allt plötsligt.
Nej, men vad är det för fel på saft? Har ni aldrig druckit saft någon gång?
Jo, du kan inte dansa där ur den här grejen. Simma bara ur bildkäll.
Ja, gör det.
Du får dricka saft någon annanstans.
Ja, om det är någon som vill safta, hör av er bara. Ja, jag ställer upp.
Okej. Jessica, var nöjd med din kropp. Är du nöjd med din kropp så är du nöjd. Sen får du väl se vad som är värt och, ja.
Träna lite grann då.
Kanske det,
lite lagom bara.
Absolut.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Sen har vi en fin trio här som löser biffen åt dig när du sitter klistret. Idag är det Henrik Fixius, det är Josefin Crawford och det är Kjell Eriksson. Och vi har pratat om ditten och datten, bland annat nämnde vi kort Arvids dilemma här innan. Hans mormor gillar inte hans nya flickvän på grund av hennes hudfärg.
Oj.
Ja. Hej då, generation krockar och hej då mormor, så är du.
Ja. Jag vill inte säga hej då mormor i alla fall, för det kan vara så att mormor är jättegammal och liksom
har läst Pippi Långstrump,
är barn av sin tid. Tycker Tintin i Kongo det bästa hon har läst.
Ja, och jag menar, grejen är att Tintin i Kongo är inte så himla dålig. Man kan inte bara, alltså, det här är ett känsligt ämne, men det är faktiskt så. Jag vet själv som har en gammal mormor som kan kläcka ur sig så dumma saker. Men hon är inte en ond människa. Hon är inte heller rasist eller
något. Men det var ingen som sa det, Josefin.
Nej, fast jag försöker förklara någonting här. Okay. Förstår du?
Okay. Jag tror Josefin försöker säga det, att dialog framför allt.
Ja,
framför konfrontation och fördömande.
Och så faktiskt tänka lite på det här med ålder. De kommer från en annan tid, de där äldre. Mm. Ofta, i alla fall om ni är 90.
Fast det gör. Så vill jag inte, mamma är liksom 52.
Nej, då är det kanske
fast även en gammal människa kan ju fortfarande tänka och resonera.
Absolut, men gamla människor har invanda mönster. Ibland måste man hacka i sig. Jag säger inte att de ska hacka i sig det här. De ska ju såklart prata med
henne. Vi har inte ens hört dilemma.
Jag behöver inte höra det. Jag vet precis. Nej, men okej, kör dilemma.
Hej, dilemmapanelen heter Arvid. Min mormor är gammal och har gamla idéer. Hon är rasistisk helt enkelt. Vi har bara ignorerat det och bytt samtalsämne. Jag brukade besöka min mormor ungefär varannan månad. Nu har jag blivit ihop med en tjej vars pappa kommer från Eritrea. Och mormor tycker inte att det passar. Min tjej är inte troende, men mormor har en massa föreställningar om vad hon har för religion och konstiga fasoner för sig, som hon beskriver det. Jag fick nog och blev arg på mormor. Jag sa ifrån och tänker inte besöka henne fler gånger. Men min familj är på mormors sida. Min mamma säger att mormor inte vet vad hon har gjort. Mamma skyller på att mormor är gammal och förvirrad, men hon är inte dement. Hon kan ha lite dåligt minne ibland, men är ganska klar i huvudet. Min mamma tycker att jag ska fortsätta besöka henne och reda ut det här. Men jag tycker inte att det finns något att prata om. Jag är arg på min mormor. Samtidigt tycker jag att det är jobbigt att jag bråkar med min mamma om det här. Borde jag ändå sluta fred med min mormor för mammas skull, undrar Arvid. Fixeus, du får börja.
Ja, men alltså, jag tycker att mamman har ju ett stort ok att bära här, som inte ställer sig på hans sida, som bara duckar undan och bara, ja, men du vet hur mormor är. Hon ska ju tvärtom stötta sin son i det här. Jag tycker absolut, det är synd att han är arg på mormor. Jag verkligen hoppas att den här situationen med mormor kan redas ut när adrenalinet har lagt sig lite. Men jag tycker också att mamman behöver... lägga sig i det här eller helt enkelt ta sin roll. De kan inte hålla på och bara ducka undan och hoppas att kärringen dör. Liksom.
Mamma är ju rädd att Arvi ska komma och bara liksom skälla ut mormor.
Nej, men vad det, är att mamma har ju under hela livet här bara duckat, bara, det här pratar vi inte om med mormor. Och nu plötsligt så uppdagas det och då blir det obekvämt.
Så Arvi ska konfrontera sin mamma egentligen.
Ja, det tycker jag också.
Du får ställa upp, annars så är du verkligen så på mormor säger det här.
Vad
säger Jossan? Du hade förståelse för gamla mormor, eller gamla människor, gamla kärringar, gubbar.
Jag har inte förstått
gamla
människor som uttrycker sig så här, men däremot så kan jag förstå att det kan bli så. Det är stor skillnad. Och sen så vill jag säga det, jag tycker inte mamma har någonting med det här att göra. Jag tycker det här är någonting mellan Arvid och mormor. Mm-hmm. Och jag tror det bästa sättet att lösa det här, det är att skriva ett brev till mormor där du förklarar exakt varför du blir ledsen, var väldigt tydlig i det. Och låt mormor få läsa det här brevet i lugn och ro. För att det går inte att diskutera med en sån här gamla människa i stunden. Så det blir bara tjafsigt och mormor kommer bli ledsen och börja gråta plötsligt och såna här saker. Det funkar inte utan brev, tror jag. Brevledes.
Med frimärken.
Tror jag, ja, och då tror jag att det kan sjunka in och så kan det mynna ut i att även mormor förstår vad hon har gjort för fel. Men det tar längre tid för äldre. För jag känner igen det här så himla väl. Det var ett annat tema.
Tror du arbetsflickvän tar mindre illa visa för att en gammal tant som sitter där än vad till exempel mamma skulle göra?
Jag tror också flickvän och mormor behöver träffas. Så flickvännen inte är den här anonyma symbolen för allt som mormor tycker.
Egentligen ska vi träffas jättemycket. Egentligen ska vi träffas jätteofta.
Ja.
Så nöta ner mormor på något sätt.
Det är precis det jag sitter och tänker på.
Okej.
Det är precis som man ska göra. Bara ta in hela Eritrea hemma hos mormor och ställ till med en härlig fest. Så att hon fattar att det här är ju härligt med kultur och så. Så tycker jag.
Men det kommer nog kräva några gånger.
Ja, det kan krävas några gånger.
Ja, men vi är inne på det där med nöta ner mormor på något sätt. Alltså.
Ja, men det är ju viktigt liksom att mormor, hon ska ju inte bara för att hon är gammal kunna sitta och kläcka ur sig vad fasen som helst. Men, och det måste hon lära sig att förstå. Det måste
men det är dialogen som är intressant. För det fanns ju en klar distinktion här. Alltså. Du sa, du ville blanda in mamman och den största ansvar. Du sa skit till mamman, sa du just sen. Och innan vi läste upp brevet så sa du bye bye mormor, bara jag sa rubriken.
Ja,
lite hårt kanske. Men ändå, du talar nu för ganska många som kanske känner så. Men är dialogen liksom överordnad här? Att man ska söka sig till dialog?
Jag tycker man absolut, herregud, jag vet inte hur många gånger jag har blivit lack på min mormor när hon har sagt saker och ting och dumma grejer om min farsa till exempel. Jag har blivit jätteledsen och arg och hon fattar inte. Men sen så förstår hon, alltså då måste man sluta prata, alltså man måste bryta.
Hur mycket får gamlingar komma undan med då?
Nej, men de får inte komma undan. Nej. Men man måste ta det varsamt med dem. De kan ju få en hjärtattack liksom. Trillar upp på golvet. Ja, då är det på sätt och vis löst, men det är en tråkig lösning.
men en sak som är viktig att förstå här, det är att allt det mormor säger, det kommer vara mycket svårare att vidhålla de åsikterna när de inte bara handlar om någonting okänt, utan när det handlar om en person som hon har lärt känna, som har ett namn och som är en individ. Så att jag tror att dialog absolut, men också möten de sinsemellan.
Och markera tydligt att det du säger här nu, det är verkligen inte okej, därför att bla bla bla. Tänk om vi hade sagt det här om dig eller om din, alltså bla bla.
Och det är väldigt bra, tror jag, att han också har markerat så hårt att jag vill inte träffa dig, du får inte träffa oss om inte du liksom skärper dig med det här. Och det tycker jag är jättebra.
Mormor måste veta vad det är som ligger i potten.
Jag tror inte mormor kan göra så mycket. Hon säger, att det är inte så farligt, menar. Det är värre om det vore 20 skinnskallar att besöka. Förstår du? Så
att det här, det känns, men de vill man ju inte besöka.
Nej, men ni hörde väl att det var mycket nazisttanter som demonstrerade på nazisttåget.
De kan slå till en med handväskan då.
Det var många gråa gamla damer som gick omkring där.
Va?
Men nazikurier, vet du.
Nej då. Nej, men jag tror inte förstår. Det är bara att åka dit bara och gagga tillbaka, tror jag.
Ja. Tack.
Nej, brev.
Brev. Okej. Har du fått många tips, Arvid? Hej, Dilemma-panelen, heter Nelson. Jag har en granne som bor över mig. Jag hör honom få utbrott flera gånger i veckan. Han skriker saker som, vem tror du att du är? Håll käften. Eller, nu plockar du upp efter dig. Jag vet inte hur jag ska agera. Jag har försökt ta reda på om han bor där själv och det verkar så. Ingen annan är skriven i hans lägenhet och jag har inte sett någon annan gå in eller ut från lägenheten. Men han bor ju över mig, så det är svårt att hålla koll. Jag har inte heller hört någon annan svara på hans utbrott. Men det är inte så löjhört, så jag hör bara om de skriker. Jag har flera gånger funderat på att ringa polisen, men utbrotten är över lika snabbt som de börjar. Jag vet inte om han har Tourettes, om han blir arg på ett djur eller om han pratar i telefon, eller om det bor en människa som svarar på hans utbrott med en låg volym. Men det är inte så kul att höra hans utbrott varje vecka. Jag har ringt på en gång, men då har han bara nekat till att han skriker. Det kan ju vara så att han kommer på sig själv och skäms bara. Borde jag ändå ringa polisen nästa gång han får ett utbrott? Undrar Nelson. Vad säger Kjell Eklund?
Nej, ring inte polisen. För jag känner att det här brevet skulle kunna handla om mig. Jag har nämligen skaffat sån här PlayStation VR-glasögon. Och senast igår kväll, varenda natt här nu så spelar jag. Går in i olika världar. Jag sitter i rymdskepp och jag åker
bergdalbanan.
Och jag skriker. Och det är så verklighetstroget det här. Så jag skriker. Jag var Batman igår.
Vad skriker du för något?
Jag blir rädd ibland, va? För när Jokern dyker upp. Wow! Man bara, och jag står och viftar och man har ju såna kontroller med små lampor i sig och jag bor ju ensam och det kommer jag nog göra ett bra tag till.
I och med det här.
Och det är så härligt och jag längtar in i den här VR-världen. Och, så att jag tror att det kan vara så att den här gubben spelar VR, alltså VR-glasögon. Att han är inne i en virtuell värld.
Virtual reality.
Det kan vara så. Så att jag har skrikit jättehögt alltså. Det finns
men är det
här,
kul då? Är det roligt?
Det är jättekul. Ja. Och man, så kan man bli lite illamående också för att det snurrar i huvudet och så. Mm. Och,
är det kul?
Och sen är det, ja, men sen är det så sjukt för jag bor ju bara en etta. Och sen så sitter man och spelar, sen hamnar man i den här världen. Och sen när man drar av sig glasögonen så blir allt så här, oj, här sitter jag i ett litet rum ensam.
I kalsongerna.
I kalsongerna.
Jag tycker det låter helt underbart faktiskt.
Det är underbart. Alltså, ni måste
det är inte så att man går roligt. Iväg då? Man kan inte gå iväg ja, och tro
kan,
att man...
Jo, man kan gå lite grann.
Gå ner till liksom... Gå ner en trappa.
Jo, men det är ju allt möjligt. Du flyger ju rymdskepp och du gör allting. Ja. Och man är liksom svävar. Och
det låter
man...
som en dröm tycker jag.
Det är väldigt klångsbart.
Okej, så det kanske det han har menar du? Du kan bara ha VR-glasögon.
Jag tror han har det utan att ha VR-glasögon så att säga. Jag tror att han har något fel va? Han pratar med sig själv.
Det
han
gör jag också är hemma.
Ja, fast skriker du. Håll käften!
Ja, jag kan ju säga ganska högt liksom.
Oj då.
Obegripliga ord. För något att komma igång. Jaja. Sätta igång systemet.
Okej, hur kan det låta då? Ja. Kan jag få höra,
jag kan höra något på radion. Akta dig, kan jag säga. Alltså,
nej, men alltså, jag, bara för snabbt. Jag tycker han ska gå upp och ringa på. När, i stundens hetta. Alltså så fort. Han får inte vänta många minuter. Alltså, han måste direkt på det. Mm. Och plinga på och kolla läget. Är det någon där? Pratar han för sig själv? Är han schizo? Är han en galning?
Jag tror det är vanligt att folk pratar med sig själv. Jag tror att det här är en slags Tourettes.
Jo, fast att skrika för sig själv.
Ja, men det är härligt att prata med sig själv.
Ja, man får ofta magstöd så att det blir högt fast man inte behöver skrika. Vad säger jag, Faxeus?
Ja, men jag tänker på det. Det är intressant att han gör en distinktion. Eller han funderar på, är det någon annan i lägenheten? Och det är ju viktigt att ta reda på, förstås. Och då tänker jag så här, det kanske finns, han kanske kan fråga några andra grannar. Eller jag vet inte om han bor i bostadsrätt, och finns det någon styrelse han kan kolla med dem. För bor ingen annan där, då är det lugnt. Bor någon annan där, då är det far och färde.
Tänk om det är sen Natasha Kampusch-grej, liksom, att han har någon inlåst någonstans. Alltså, det kan ju vara jätteläskigt.
För det är konstiga, nu är det en lägenhet i för sig.
Iskallt att ha din lägenhet om man tar källare.
Men det konstiga är, för att, om man skriker åt sig själv, han kanske går på medicin, eller borde göra det. Men som Josefin brukar säga, bor man i lägenhet så får man ta att man hör sina grannar. Men det är, jag blir lite fundersam när han skriker, håll käften. För det kanske man inte skriker åt sig själv om man är jättenormal. Nej. Men det kanske det är telefon. Han kanske bråkar med dem på telefon. Det kan vara så enkelt. Men som sagt, det enda vi behöver göra är att verkligen kolla om någon annan är i lägenheten också. Och är de inte det, det är nog bara att gilla läget i så fall.
Okay.
Eller gå upp och fråga om man också får spela.
Han kanske är en YouTuber. Han kanske sitter sådär som
PewDiePie.
Jaha, och sitter och skriker.
Ja, men han blev ju vräkt.
Nej, han köpte hela huset.
Blev PewDiePie vräkt? Ja. Och sen köpte han
huset. Skulle vräkas, men istället så köpte han huset. Så det var ganska smart. Nu vet vi inte om den här grannen har
så
råd med det.
Så nu bor han ensam i ett helt bostadshus då? Och skriker.
PewDiePie! Ska ringa polisen med nästa utbrott, ja eller nej?
Nej.
Nej, gå upp och konfrontera.
Nej, ring inte polisen, för det vill jag inte att mina grannar ska göra.
Tack.
Det.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma@mixmegapol.se.
Vad händer sen när du har gjort det? Jo, vi läser upp ditt brev och sen så tar Henrik Fexeus tag i ditt bekymmer och löser det åt dig. Och tillsammans med Josefin Crawford och Kjell Eriksson.
Här är
så blir ditt liv mycket lättare. Tack för deras hjälp helt enkelt. Peter har mejlat till oss. Han har träffat en tjej som han gillar. Problemet är att hon sover för mycket. Mm. Som du, Jossan.
Ja, jag kan känna igen det.
Hur mycket
där.
Sover du egentligen?
Ja, så mycket jag bara kan.
Har någon gjort slut med dig för att du sover för mycket?
Vi märkte hon inte, hon sov.
Han bara gick nog.
Ja, nej, men så kan det ju vara också faktiskt, att man
hon är bara borta när man vaknar.
Sover bort en dude liksom, och ja, och lika bra var det ungefär.
Så sover
det...
bort en dude, vilket ja, skönt.
Sover bort en dude. Ja. Om man kan killa du sover bort då.
När Peter, jag sov bort honom.
Nej, men det är ju faktiskt ett bra knep också att låtsas sova om man
sova en klassiker.
Ja, om man inte kan sova på riktigt. Nu är jag väldigt bra på att sova på riktigt. Det har jag lärt mig sedan väldigt unga år, att sova precis när som helst.
Om man vill att tjejen ska gå eller man inte vill ha sex, så är skensova lösningen.
Ja, så bra.
Men jag har hört att folk gör ju det här i sömnen nu. Det är jätteläskigt.
Skensova?
Nej.
Skensova i sömnen.
Nej, men det har ju blivit på riktigt det här i allvar. Att folk våldtar i sömnen.
Ja, just det. Är det. Sexomni.
Ja, visst vet du.
Ja, kallas det. Man har till och med blivit friad i rätten för
ja,
det.
Ja, för att man bara, jag sov. Liksom.
Ja, man sov. Man kan, ja.
Hur kom man
kan
in på
inte,
det?
Man kan inte bevisa att man gjort under uppsats. Varför Kjell plockar upp det?
Nej, men det är ju helt absurt att man vad kan man mer göra i sömnen?
Ja, men man kan deklarera, tror jag.
Ja, det har hänt.
Peter, han har ju träffat en tjej då som han gillar problemet att hon sover för mycket. Vi ska ta reda på vad som står i brevet i sin helhet. Mm. Fixeus är här, Kraftford är här och Eriksson är här, och nu är Peter också här. I form av ett brev. Hejsan Dilemma-panelen. Jag har varit med en tjej nu i 3 månader. Vi är attraherade av varandra, men hon pluggar, jobbar och tränar väldigt ofta. Så vi hinner ses ungefär en dag i veckan, och då hinner vi umgås cirka 1-2 timmar innan det är läggdags för henne. För att hon behöver så mycket sömn. Det gör att vi knappt hinner träffas och lära känna varandra alls. Jag vet inte om jag kan bygga en relation med den här tjejen eftersom vi knappt ses. Dessutom så har sexet inte varit superbra. Men det kan ju bero på att hon är trött och stressad. Samtidigt så skulle jag vilja ge vår relation en chans. Ska jag lämna henne eller hoppas på att det blir bättre i framtiden när hon känner sig mindre stressad? Undrar Peter. Vad säger Jossa?
Boring brud alltså. Ärligt, vad är det där?
Plugga, jobba, träna och sova.
Ja, och dessutom så verkar det ju inte som att hon sover så mycket. För hon har ju tydligen tid att träna och jobba och plugga en hel del. Och det är där hon behöver skära ner. Sova är ju... härligt. Så där tycker jag att man ska gå in.
Det ska man få göra.
Nej, men alltså jag gillar inte alls det här. Jag tycker det låter väldigt så här, som att hon prioriterar helt annorlunda än vad han gör. Att de bara ses 1-2 timmar när de väl ses. En gång i veckan.
1-2 timmar, lite så en gång i veckan.
Och så sover hon då, eller?
Ja, men liksom, hon känns också som en... Jag får en så här bild av en så här strukturerad människa som är... Ja, nej, nu är klockan. Jaha, nej, jag behöver min sömn. För imorgon ska jag upp och springa och jogga. Och sen så ska jag plugga 2 timmar och sen ska jag jobba. Jättetråkig brud. Alltså, jag tycker
men du
jag ska...
snackar om att du sover. Men du sover med att du bara somnar.
Ja, jag sover. Ja.
Du står som en häst, du står och sover.
Nej, alltså står och sover gör jag ganska sällan i och för sig. Men,
Jossan!
Nej, men ibland kan jag nästan få sådär som sån här sömnsjuka.
Pratar du sömnen också?
Det gjorde jag. Mm. Men jag har ibland gått in här. Vet ni att vi har ett vilorum här bredvid toaletten?
Jo, tack, vi märkte det. Vi har ju suttit här flera timmar och sänt. Var har du varit?
Ja, du har varit här framför mycket och pratat i sömnet.
Ja, precis. Nej, men alltså det handlar ju inte om det. Det handlar om att hon är sån här att hon vill fördela tiden i timmar och minuter. Tråkigt. Jag tycker inte han ska satsa på henne. Visst, han kan väl ge henne en chans, men kanske ställa ett krav då och säga att hörru du, om det ska bli något mellan oss, då vill jag ses lite mer.
Det slår inte gnistor, så att man är attraherad av varandra. Det är det starkaste han kommer
sexet
till.
Sexet var ju inte heller helt
okej. Nej, det var inte speciellt bra. Och de ses 1-2 timmar i veckan.
Men sex är ju inte allt.
Och inte bara sex. Hon sover mest...
Fast vänta nu. Sover... Alltså, jag tror inte att hon sover så mycket.
Problemet är inte sömn. Vad säger Fexeus?
Nej, men han ställer ju frågan, ska jag prioritera det här förhållandet? Och det tycker jag inte han ska göra, för det gör ju bevisligen inte hon.
Nej.
Hade det här varit viktigt för henne, då hade hon sett fler än 1,5 timme i veckan. Därför att det här... Okej, jobbet kanske hon kan justera. Men sina andra aktiviteter kan hon faktiskt, alltså om man är kär och man vill hänga mycket med någon, då får man tid till träningen eller plugget på ett annat sätt, eller man gör det på natten, eller det kommer kanske lite på kant ett tag för att man prioriterar den här personen man vill vara med. Men som Josa säger, hon låter som människa som hon har det här schemat och han har tur om hon kan skohona in honom i 45 minuter en torsdag kväll. Och det känns ju inte som en byggsten för en bra relation.
Men alltså, Peters frågeställning är inte man ska prioritera henne, utan det är om man ska lämna henne eller hoppas på att det blir bättre i framtiden.
Nej, det kommer inte bli bättre i framtiden. Okay. För de har ingen framtid ihop. Det går inte bygga något på. Och vad som förvånar mig är att han ens väljer att liksom vara kvar. Ja, de är attraherade, men de har inte så bra sex. De hinner inte ses. Är det här bara någon sån här jakt om att jag kan kanske få någonting om jag anstränger mig?
Nej, men det
kan
få inte alla som kan få någon och hitta någon. Det är svårt att hitta någon överhuvudtaget.
Ja, men han har inte hittat någon nu heller.
Jo, det har ju fysiskt gjort. Han har ju lite sex i alla fall. Jag vet inte någon som inte har någonting.
Fast att hitta någon handlar ju om mer än sex.
Ja, strunt i sexet.
Alltså. Kjell, vad säger du om det?
Nej, men jag fastnar så mycket för i det här brevet att han skriver, ska jag ge henne en chans?
Mm.
För det här ordet, ge någon en chans, det finns ju ingenting som säger vad det innebär att ge en chans. Om det är att ge en chans under 2 år eller en kvart till.
Nej.
Så att om han ändå är inne på det, ge henne en chans till.
Hur länge ska han ge henne en chans till?
En vecka då.
Ska han inte säga någonting också? Ska han inte ge den en vecka till, men ska han inte säga någonting till henne också?
Jo, han måste ju ta upp det här. Ja. Hörru, vakna.
Ja, hallå.
Du måste vakna. Jag är här nu. Jag är naken.
Ingen sitter där som en trappistmunk bredvid och tittar på när hon sover.
Hotti.
Jag tycker det låter som... egentligen vill jag bara säga, ge henne ingen chans. Men okej, om du ska göra det, så se till att ta henne ur hennes vardag. Åk på en kryssning eller någonting så att hon inte kan träna, jobba, plugga.
Sväv ner henne.
De har gym på båten
behövs
också.
Inte.
Nej, inte på alla båtar.
Nej.
Tack så mycket. Hej dilemma-panelen, jag heter Alva. Jag har ett dilemma. En kväll för några månader sedan så hade jag sex med en kille som jag flörtat med ett tag. Sen somnade han och då hade jag sex med hans kompis som var snyggare och vaken. De bor ihop tillsammans med en tredje kille. Nu är jag även intresserad av deras tredje kompis. Han är ännu snyggare och visar intresse för mig också. Jag vill ju släppa hämningarna och vara frisläpp, men det kanske är olämpligt ändå. Det är ju inte mitt fel att alla snygga killar är kompisar, eller hur? Kan jag verkligen ligga med den tredje kompisen? Undrar Alva, lite för syn som är sugen. Vad säger Jossa?
Ja, det är klart att du kan.
Okej. Okay.
Ja, det är bra. Hon jobbar sig uppåt här. Jag tycker det är fantastiskt. Kör på.
Jobbar sig uppåt? Mm. Ja. Mm. Vad säger jag, Fixeus?
Absolut, visst kan hon det. Och hon tar dem ju också i rätt ordning.
Okay.
Det hade ju varit mer bekymmersamt om det gick åt andra hållet.
Men då, den tredje blir den tredje hur den vänder
varje på. Nej, men att hon tar dem i snygghetsordning nu. Okay. Om hon började med den snyggaste, och sen bara, men sen tar jag den näst snygga, och sen vill jag ta han som är lite småfull, då kan man undra. Men det här, kör okay. på bara.
Vad säger Kjell Eriksson? Har du lite mer moral i kroppen?
Ja,
eller?
Jag tycker hon ska vänta så att hon inte tar allt på en gång.
Okej, okay. Hon suger på kameran.
Ja, för hon tar det snyggare och snyggare och snyggare, till slut kanske hon blir deprimerad för att det finns inget snyggt kvar. Så spar på den här snyggängen och
men då kan man gå ett varv till bara.
Men det här är lite grann som räkfossa på Silja Line. Ja. Alltså, hon får ju aldrig nog. Alltså. Det är ju omättligt.
Det här kan ju också leda på
fjärde
till...
Kille.
Ja, eller så kan kanske snubbe 1 eller 2 rycka in. Också, så de blir fler. Ja, det kan hända.
En grupp i grupp.
Jag tror att,
och det är det kanske hon vill?
Det vet vi inte om hon vill, men hon verkar ju i alla fall vara öppen för förslag. Och jag kan tänka mig, de här killarna känner ju varann, så de snackar ju med varann och känner henne. Och, det här kan
men de
bli
verkar ju sova väldigt hårt om det kan pågå sådär mycket.
Hon verkar ju väldigt rörlig moral.
Men vad är rörlig moral?
Jag vet inte.
Vad är det du har för moraliskt dilemma med det här, Anders?
Nej, jag är gammeldags.
Ja,
jag tycker man ska vara gift innan man sa
ja, då sa jag. men vad är det hon orolig
för?
Jag förstod inte riktigt vad hon var orolig för.
Skyl dig sköka.
Nej, jag tror hon kände...
Var du en av dem som bråkade på Sanna Nilsen här nu när hon skulle vara julvärd? Du var en av dem som mejlade in, eller hur?
Nej, jag skojar med dig.
Men Anders är ju... Okay.
Men ska hon ligga med den tredje killen?
Ja, varför inte då? Jag ser inte vad dilemmat är riktigt. Är hon rädd för att de ska prata med varandra och bli sura? Eller?
Ja, det kan vara rädd för att det blir lite krångligt.
Det är inte hennes problem.
Nej, okay.
Nej, jag tycker hon får dela med sig här. Hon ska inte ha alla... Utan det finns de Kjell som inte får någon.
Kjell.
Det ska vara jämställt här. Ja,
nej, men hon får ju passa sig lite också, tänker jag. Med, hon kanske måste skydda sig lite och sådär. Man vet ju inte vad det här är för gängsnobbar liksom och sådär. Men
det får vi kanske förutsätta att hon gör.
Men jag får en känsla av att det är ett bra gäng det här. Okay. Jag får en sån vibb. Och om det nu är så är det ju bara att fortsätta på samma linje och se vad som händer. Och tröttnar hon och kände att nu har jag avverkat dem. Fine, det är också okej.
Okay. Okay, nu har vi avverkat det här brevet. Du tar ett nytt faktiskt.
Det finns ingen adress där i brevet. Vi kan åka dit och kolla. Verkar spännande.
Nu tar vi det lite piano.
Tar vi ett nytt brev. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Lisa och är 13 år. Under senaste halvåret har jag fått känslor för en kille i min klass och för några dagar sedan berättade jag om det för honom. Det visade sig att han är kär i någon annan. Men man kan säga att vi är vänner. Vi har bestämt att det inte ska vara stelt mellan oss. Mina vänner tycker vi passar perfekt tillsammans och de har till och med kommit på ett namn till oss, typ Brangelina. Jag vet att relationer inte är så seriösa vid min ålder, men mina känslor blir bara starkare för varje dag. Borde jag försöka strunta i honom eller ska jag på något sätt försöka få honom att älska mig? Undrar Lisa.
Gumman, Lisa. Ja, jag har ju faktiskt själv en son som nu fyller 12. Och man märker att helt plötsligt så kommer de här starka känslorna som man hade där i början av tonåren och så. Och man måste ju ta det på allvar. Jag tycker det är väldigt viktigt att Lisa nu känner efter, är han schysst med henne? Har de en god relation? Eller kör han någon slags spel eller så? För då ska hon verkligen undvika honom.
Du menar om han uppmuntrar henne?
Ja, om han liksom trivs med att hon gillar honom och kanske liksom ställer sig lite över henne, medvetet eller omedvetet. Men det är viktigt att det är bussigt och snällt. Då tycker jag att hon kan behålla honom. Men om det blir jobbigt, då måste man...
Men när man är så kär så är man ju underläge hur man än vänder vidare på det.
Jo, fast ja. om de är vänner och om det är schysst och de ändå har en kompisrelation så tror jag att de kan fortsätta ha det. Mm. Om det inte blir skevt. Okay. Och det där skeva, det kan ju så lätt komma fram. Så det är väldigt viktigt att hon bryr sig om sig själv här.
Vad säger du, Fixeus?
Jag tycker det Josefin säger är jätteviktigt. Mm. Att ha koll på det, att han inte på något sätt utnyttja henne för att själv må bra. Och sen är det också så här, vilket jag återkommer ofta till i det här programmet, som aldrig kan påpekas nog och som Lisa behöver veta. Det här förändrar inte den här känslan, det kommer inte ta bort dem, men det kan vara skönt att förstå att vår hjärna är lite dum i huvudet ibland. Och tyvärr är det så att vi vill aldrig ha någonting så mycket som när vi vet att vi inte kan få det. Jag kan ge en lång förklaring till varför hjärnan funkar så här om ni vill ha den. Jag tror inte att det behövs. Men det kan vara bra att veta det, att det är så att mycket av de här starka känslorna hon känner kommer just av det faktum att hon inte kan få honom. För då tror hjärnan att han är mycket viktigare än vad han kanske är. Okay. Så att, och vad det betyder är att bara ta det väldigt lugnt. Det är jobbigt nu, men agera inte förhastat.
Vad säger jag, Kjell?
Nej, de verkar ju vara vänner. Alltså att de inte skulle ha, de hade gjort upp det att det inte skulle vara så stelt mellan dem och sådär. Så att jag tror hon ska, att det där kan bli någonting i framtiden.
Ja, hon ska inte ha så bråttom.
Nej, men för att hon säger ju det själv kärlek. Att min kärlek betyder ingenting när man är i den här åldern. Ja, men säg inte det. För det finns, jag vet sådana fall där folk har träffats i den åldern och sen så kanske de då har levt loppan såklart och haft roligt på vägen. Men sen så återförenas de senare i livet och gifter sig och lever lyckligt i alla sina dagar.
Mm. Ja, men det är faktiskt jätteviktigt
att tänka. Livet har överraskningar.
När man sitter i den där känslomässiga klona, då är det viktigt att tänka att livet faktiskt är föränderligt och allt kan hända. Jag sa till min son här om veckan, livet är som en slime. Det bara kom, det kanske inte var den bästa metaforen, men han förstod.
Jag förstår inte.
Jo, men att det kan rinna åt vilket håll som helst. Va? Men det är som en slime.
Och kör man fingrarna i det så pruttar det.
Så kan det vara.
Nej, men och det kan stelna plötsligt torka ut också.
Allt kan hända. Se det positivt. Se att er tid kanske inte är exakt just nu. Kanske sen. Mm.
Lisa, ta mamma Jossans ord och gör dem till dina. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Jenny. Jag driver en ganska nischad butik där det mest är män som handlar. Vi kan säga att det är en serietidningsbutik. Jag älskar serier och jag älskar mitt jobb. För ungefär ett halvår sedan bjöd en stamkund ut mig. Jag sa tack, men nej tack. Eftersom jag inte var intresserad. Det jobbiga är att han inte har kommit tillbaka sedan dess. Jag antar att han skämdes och tyckte det var för pinsamt för att komma tillbaka. Min butik är väldigt beroende av stamkunderna och nu har det hänt igen. En annan stamkund har frågat ut mig på dejt och just den här kunden tjänar jag väldigt mycket pengar på. Men jag är inte intresserad av honom, inte det minsta. Samtidigt så vill jag verkligen inte förlora honom som kund. Borde jag ändå dejta honom eller åtminstone hålla igång någon slags flört så att han fortsätter handla hos mig? Undrar Jenny. Sådär. Kjell.
Ja, det här egentligen pågår det här hela tiden fast det är lite, med lite finare former. Va? Mm. Det är som att man först blir medlem, vet man nog, Claes Nilsson eller vad de här butikerna heter. Claes Olsson. Och sen så kommer det hem, du vet, utskick och rabatter. Nu får du 10%, nu får du bonus, nu får du det, nu får du det. Det är ju lite för att flirta med en och försöker tafsa lite på en.
Fast du är ingen personlig någon som...
Ja, men Claes Olsson är väl en person.
Ja. Du, ja, ja, men
det är han som står där i kassan. Ja, det är
han, du tror att Claes Olsson vill ligga med
ja,
dig?
Ja, det vill han. Ja, okay. Och jag har aldrig sökt honom. Vad är han?
Jag är redo, Claes. Var är du? Mm. 10%.
Nej, men det
du får som 10% av min kropp.
Och även Kjell och hans kompani.
Och Kjell och kompani och allt vad det heter. Mm. Ja, visst. Det här är precis vad som pågår hela tiden i butikssverige.
Jag undrar om du... Jag undrar om jag Jossan. Ja, jag undrar. Faktiskt, du har förstått det här. Vad säger Jossan?
Nej, alltså det är ju knepigt. Om det nu, det stod så här, vi kan säga att det är en serietidningsbutik.
Ja, det känns som att det är någon slags halvintim.
Det tyckte jag var suspekt.
Det var Kalle Anka,
för nu
utan byxor.
Tänker jag, jag tänker serietidningsbutik och då tänker Kalle Anka, jag att det är väldigt många nördar.
Det var serie med citationstecken ovanför.
Okej. Tolkar det som man vill då. Men nej, jag tycker ändå inte hon ska dejta den här kunden såklart.
Jag tänker hon går i konkurs
då. Det kan vara
en
sexbutik till exempel.
Men jag tycker, dejta kunder för det första och för det andra, om hon inte ens är intresserad. Nej, men det är klart hon inte ska. Det kommer nya kunder. Jag tycker absolut hon ska vara trevlig. Jag tycker absolut hon ska säga... Åh, vad gulligt av det, men jag är ledsen, jag har pojkvän eller dra en vit lögn eller någonting.
Och men hur mycket kostar det för henne egentligen att bibehålla någon slags flört?
Nej, men det kan hon göra, det tycker jag.
Men inte gå ut på en dejt.
Men inte ta det längre än att saker och ting bara händer där i butiken. Och då menar jag verkligen kanske blickar och meningsutbyte, inget mer.
Fixer, så säger du.
Jag tänker så här att om det nu är en sexbutik så kanske hon inte ska flirta med sina kunder, för det kan bli konstigt. Men, för jag tänkte också på det här, vi kan säga att det är en serietidningsbutik. Menar hon att det verkligen är det, eller menar hon att det är typ det men lika nördigt, men hon vill inte berätta vem hon är. Men
om vi, det verkar men om vi, som att jättemånga män vill dejta henne.
Men, ja, men precis, för om vi leker med tanken att det är en nördbutik, det kanske är en serietidningsbutik, eller de säljer Magic-kort eller vad det nu är, så är ju hon typ kanske den enda kvinnan som de här kunderna träffar i sina liv. Jag vet för att
Jag är en av dem.
Tro mig, jag vet. Jag vet hur illa det luktar i de här butikerna. Hur som helst.
Lukta?
Ja, men du vet, det är en massa kids som inte har, som har problem med den personliga hygienen och som spelar Magic-kort. Oj, mina fördomar. Men jag känner dem, de är mina vänner.
Men du är en sån.
Jag är en av dem, Har varit det, men
kan jag få komma för första gången?
Kan jag få komma till en sak här? Men min poäng är den här, jag tycker absolut, flirta om det krävs, gå inte på dejt, men se det här som en varning till, för jag kan tänka mig att hon kanske har sin butik i en mindre stad, låter som att kundkretsen är väldigt begränsad.
Hon är beroende av vissa stamkunder.
Ja, hon är beroende av vissa stamkunder. Jag tror att hon måste se det här som en varningssignal att hon får inte lägga alla ägg i samma korg. Så hon behöver hitta ett sätt att utveckla sin verksamhet. Till exempel att starta en webbshop där hon kan sälja de här produkterna och få in mer pengar. Så att det inte gör någonting om en stamkund faller bort. För det vore ju för jäkligt om det var så att 2-3 stamkunder faller bort och då har hon ingen business. Utan hon behöver hon behöver se över det här. Och tills dess, flirta.
Jossan, du får sista ordet.
Ja.
Näst sista ordet för Sanne Michel.
Nej, men absolut.
Absolut, vadå?
Absolut, vadå?
Som sagt, det kanske var en bra idé, webbutik, vad vet jag. Men jag
webbutik tycker jag att det är ett bra faktiskt.
Men alltså, eller är det det? Någonstans väldigt tråkigt med webbutiker, va?
Det kan bli ensamt. Vad säger Kjell?
Kan bli många mejl också. Men inte bara, ska jag kvar.
Ja, den fysiska. Jag vill besöka hennes butik.
Håll igång en flört, sa du. Du sa innan, håll igång en flört, men gå inte på dejt.
Ja, som sagt, absolut.
För det är det hon...
Ja, nej men...
Ja, det är hennes fråga.
Man måste kunna vara trevlig mot sina kunder.
Liksom. Ja, för grejen är att för går hon på den här dejten så kommer hon ju bara liksom förlänga, eller vad säger han, fördröjer konkursen i så fall, om det är så illa så att det går konkurs om hon inte går på dejt.
Och man ska inte leka med nödskänslor.
Nej, för nej, det är faktiskt taskigt.
Ja, för det kanske är så att hon till slut om man dejtar så kommer nästa steg. Nu ska vi gifta oss
för det.
Och skaffa barn och skaffa Magic the Catherine barn.
För de är det once in a lifetime grej, vet du, de släpper inte det.
Nej, och då...
Nej, men de kan ju bli skogstokiga på det viset.
Ja, och, du, och sen kanske kommer en till. Och så
titta
blir det
inte nörd i ögonen. Inte när de har unga med sig.
Nej. Nej. Okay. Att, jag tror att hon måste nog utveckla sin business.
Just det.
Som Fexeo säger. Kanske
och en webb. Bra butiksinnehavare flörtar ju med alla sina kunder. Så är det.
Jag går in på Bauhaus. Jaha. Jag är hopplöst. Ja. Kommer de med borrmaskinerna.
Får inte vara i fred.
Tjena. Vi köper skruvar.
Tack.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
För dig där hemma som vill vara med och bli en röst i det här programmet så mejlar du in ditt problem till dilemma@mixmegapol.se. Jag vädjar till dig att göra det. Vi behöver din röst som bränsle. Hörde ni med dilemma-panelen?
Var det allt?
Tack för den här helgen.
Oh, har vi löst snälla problemet? Anders.
Jag tror att vi har löst nästan allt. Faktiskt.
Är det sant?
Ja. Annars får folk skriva in och säga vad som gick fel eller vad som, om de följde era råd eller inte.
Nu blir pengarna tillbaka.
Ja. Nu blev det världsfred igen.
Ja.
Ja, nu har vi gjort det.
Ja, nu har vi gjort det.
Ha en skön söndag.
Okay.
Hej då!
Hej
då! Hej, hej! Hej.